Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jajamän, hej på dig du underbara älskade Podmi-prenumerant och varmt välkommen till avsnitt nummer 442 av Nemo möter en vän. Och veckans gäst har kallats the hardest working man in show business. Och med tanke på att han är youtuber, han är programledare, han är DJ, han skriver musik, han kör stand-up och mer grejer därtill, så är det knappast en överdrift. Jag snackar givetvis om Anis Don Demina. Ja, det här blev mysigt tycker jag. Han är en mångsysslare av rang. Han har många historier och det är fullt ös när man snackar med Anis. Och sånt gillar jag. Ja, vill ni mig något så kan ni nå mig på antingen min mail som är nemohedén@gmail.com eller på min Instagram. Där heter jag kort och gott Nemohedén i ett ord. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg som vanligt. Nu ska jag inte snacka mer än så. Nu drar vi igång avsnitt nummer 442 av Nemo möter en vän. Men innan vi kör igång så vill jag säga stort tack till alla er som fortsätter att lyssna på Nemo möter en vän via Podmy i ur och skur. Ni är fantastiska. Jag tar er aldrig för givet och vi gör det här tillsammans. Puss och kram till er alla. Ja, nog om det, nog om mig. Nu dunkar vi igång den här episoden. Vi kör, men först av allt en liten jingle.
Anis Don Demina in the building.
De säger det.
Tjena. Får du lägga ifrån mobilen din upptagna jävel?
Ja, jag ska bara svara på en anställd här som jag säger att han ska ta helg.
Uff, anställd. Det lät ett business.
Big business.
Det lät som du var top of the world.
Nej, men ej, för fan.
Jag har så många anställda, Nemo. Du ska bara veta.
Jag har en, två, tre kanske.
Jag fattar. Vi ger Anis 15 sekunder till.
Ja, vi kör den på måndag. Trevlig helg. Så, sorry.
Hur är du som chef då?
Jag är bäst, alltså om du frågar mig. Nej men jag är ganska schysst alltså. Ja. Så länge jobbet blir gjort. Ja. Så länge jobbet blir gjort, gör vad fuck du vill. Mm. Men om inte jobbet blir gjort, då är jag inte din chef längre.
Nej, lite då går det snabbt.
Ja.
Hur många chanser ger du en anställd om man gör bort sig lite?
Det beror lite på vad det är. Mm. Och hur allvarligt det är. Och om det är, alltså första gången kan man ofta liksom ha för lite förbiseende, men om man har sagt till och varit tydlig med att det här får aldrig hända igen och så händer det igen, då är det tack och hej.
Du har sparkat någon?
Nej,
nej.
Inte så. Ja,
kom igen nu.
Jag har varit jävligt nära.
Så om du lyssnar och anställer av Anis här.
Bete dig väl.
Exakt. Nu, det var ingen billig kärra du parkerade med här.
Min bil? den är en liten skrothög.
Vad var det för kärra?
Min bil? Det är en elbil. Det är en Porsche.
Ja, jag såg det. Kul att det går bra för dig.
Men fan, idag är så vi tajmar det här jävla intressant av, för att jag har premiär för min special Maskinen. Mm. Som är min förra stand-up föreställning. Vi är mitt i att sälja biljetter och skriva klart föreställning nummer 2 vi ska ut med i maj. På det så går Underdogs nu på SVT varje lördag 20.00. Och sen skrev jag ut YouTube-videos, så jag är så jävla mycket att göra. Det är högsäsong nu alltså.
För jag skrev det här när jag skulle liksom ringa in dig. Då skrev jag såhär: DJ, komiker, programledare, rappare, YouTuber. Har jag glömt något?
Har du säkert.
Influencer?
Influencer antar jag. Jag är väl, det beror lite på vilken dag i veckan det är.
Mm. Vad har vi kvar att beta av där då? Skådis eller?
Nej, jag har testat. Jag suger. Jag är så rutten skådespelare.
Låt höra.
Så här, folk tror att det är lätt att skådespela, men det är en fucking konst. Får man svära här eller?
Kör på.
Det är en konst som jag har väldigt mycket respekt för. Och som jag vet jag inte har den viljan att göra det som krävs för att bli bra på det. Till skillnad från typ stand-up comedy som också är nytt för mig, men där är jag så här, fan jag andas där.
Mm. Vad känner du dig mest hemma i? Vad är, liksom, vad är din hemmaplan skulle du säga? Är det fortfarande DJ-grejen som är... Du...
DJ-grejen kommer ju alltid vara trygg. Jag har gjort det, det har jag gjort längst. Ja. Liksom. Det har gjort sedan jag var 17-18, så 12 år. Liksom. Det gör jag ju sömnen. Och det tycker jag är fett roligt fortfarande. YouTube är jag också hemma i. Det är ju väldigt uppslukad i. Hela tiden ska du, det ska ju 3-4 videos i veckan och det finns liksom inte något annat. Mm. Så det, och det är väldigt bekväm i. Mm. Sen tycker jag, alltså stand-up-grejen, det, jag tog mig an det för att det var ju långt bort. Inte långt bort från min comfort zone, men absolut utanför min comfort zone. Mm. Och då blev jag motiverad till att göra det till min comfort zone. Och där börjar jag bli jävligt bekväm nu. Mm. Och jag tycker det är så jävla roligt.
Jag kommer ihåg att jag intervjuade någon som också hade kommit från en annan värld och kommit in i stand-up-världen och ändå haft liksom en fanbase med sig. Fått mycket gratis kan man säga. Alltså det låter negativt.
Jag hör du säga, hör du säga.
Det låter väl negativt, men du förstår vad jag menar.
100%.
Och att då kunde upplevas som att det fanns liksom en liten bitterhet och avundsjuka från de riktiga komikerna. Har du känt något sånt?
Nej, eller så här. Jag tror att det kanske svedde lite ögon i början. Men de här riktiga komikerna, de är ju på klubbarna. Mm. Och det är jag också. Minst lika mycket om inte mer. Och jag tror att någonstans är det många av dem som har sett att det inte bara att här är en kändis som går upp och försöker vara kul. Utan jag lägger ju min själ i det här. Och liksom är på Big Ben och kör på Nya Skämt Måndag. Och liksom tar varje chans jag får att bli bättre. Och verkligen liksom slip. Alltså, jag har väldigt mycket respekt för konsten att vara ståuppkomiker. Och jag vet att det inte är lätt och så här, jag tror att många kanske alltså om man i början såg mig så kanske man tänkte att här är någon som bara tror att det är lätt och det här. Mm. Men jag har full förståelse för att det är en kamp. Mm. Och det är en hustle och det gäller att lägga ner timmarna. Så jag tror att många av de här riktiga komikerna har sett att jag liksom lägger ner arbetet. Mm. Och då tror jag inte då är det bara rimligt liksom.
Men du lägger upp då och då bilder på andra så här, ikoner från stand-up-världen som så här, Johan Rheborg.
Ja, jag älskar att ta selfie med Johan Rheborg.
Ja, och Johan Rheborg, Babben Larsson och många av de här som har varit med i gamet i 100 år. Ja. Vilken av de här profilerna har imponerat på dig mest när du sett dem in action?
Alltså när det är just Babben. Ja, Babben har ju hoppat in lite som mentor åt mig för föreställning nummer 2, Medias A, som vi ska ut med nu i maj. Mm. Så jag har ju verkligen jobbat väldigt nära Babben. Och hon har liksom hjälpt mig och liksom... Vi sitter 2 gånger i veckan, sen filmar jag av, jag giggar ju varje vecka. Så filmar jag av det, kommer tillbaka till henne, hon ger mig feedback, jag tar med det. Så hon har lärt mig extremt mycket om konsten att vara komiker. Så jag har otroligt mycket respekt för Babben. Men sen så har du ju folk som typ Johan Rheborg eller Johan Glans eller Carl Stanley. Någon gång jag giggade med Carl Stanley på Norra Brunn. Och sen jag hade jävligt bra sätt. Alltså jag kände fan jag kan det här. Och sen klev Carl Stanley upp och jag insåg att jag är sämst. Så jag tycker många av de här som har hållit på liksom en längre tid, de är ju proffs på ett sätt som är liksom, framförallt för mig som börjar förstå mig på vad stand-up faktiskt är. Det är ju inte bara att gå upp och dra skämt, utan det är ju en hel vetenskap. Och när jag börjar förstå vetenskapen och se hur de implementerar den, då är det liksom, då blir man ju imponerad på ett helt annat sätt. Alla de är ju också liksom otroliga på eget vis. Alla är inte likadana, alla har ju sin egen stil av stand-up. Och jag tycker alla de här veteranerna, David Batra, Johan Glans, Per Andersson, alla de är liksom, alla har någonting som jag beundrar liksom.
Mm. Men var det svårare än du trodde när du faktiskt klev upp på scenen första gången?
Alltså grejen är så här, när jag gjorde det här första gången, då var det inte så här att jag bara, jag ska bli komiker. Utan jag hade varit på Norra Brunn för skojs skull. Och så var det en kille som var konferenser en kväll som heter Simon Gashesby som jag haft lite kontakt med. Och så står jag och snackar med han lite efter. Och han bara, fan du borde testa stand-up. Lala. Och jag bara, jag har alltid kollat på stand-up, jag har alltid älskat stand-up. Gått på mycket stand-up genom åren. Och jag var så här, jag gillar tanken av det, men jag vet fan. Så han bara, men säg till, för då kanske vi kan lösa så du kan få testa på Norra Brunn. Och det är ju så, vem som helst får inte gigga på Norra Brunn. Det är ju så, Sveriges mest anrika stand-up-klubb. Och det kändes på något sätt fett. Att bara säga, om jag ska göra debut, då ska jag göra det på Brunnen. Det är jävligt kaxigt. Men då sa jag, men vi gör det som en YouTube-video. Också lite så här, ett sätt att skydda sig om det går åt helvete. Att jag bara sa, skiter det sig, då var det bara en rolig YouTube-video. Skiter det sig inte, kanske finns någonting här. Och så satte vi ett datum 6 november 2021 och då blev jag helt manisk. För att jag bara, jag ska upp på scen om en månad. Jag måste lära mig det här nu på en månad. Så jag gick på stand-up nästan till varje dag. Kollade på folk som var helt otroliga. Kollade på folk som bombade stenhårt. Försökte förstå varför de var otroliga. Försökte förstå varför folk bombade stenhårt. Och sen när det var dags. Jag minns det här väldigt tydligt. Jag har ändå liksom stått på scener i mina dagar. Final i Melodifestivalen, final i Let's Dance, leda med, jag är aldrig nervös. För att jag vet att jag har förberett mig. Jag vet att jag har lagt tiden jag kan lägga innan. Så att även om det går åt helvete så hade jag inte kunnat göra mer. Men med stand-up så är det väldigt annorlunda. För du har inte ett manus på samma sätt. Står jag och programleder Idol, då vet jag att det jag ska säga är: välkomna tillbaka till Idol, nu har det blivit dags för Janne att gå upp på scen. Vi har Mellanöstern-tema den här veckan, eller vad det nu är. Men med stand-up kan du inte förbereda dig på samma sätt. För du vet inte vad som är roligt förrän du har kört det. Så jag var så nervös. Jag har aldrig upplevt det innan. Det var lite därför jag gjorde också. Jag hade fysiskt ont. Alltså jag hade ont i magen på ett sätt som jag, alltså brann inom mig på ett sätt jag aldrig upplevt. Men jag kände också att nu lever jag. Nu jag är, det var som att bli nypt i armen fast på steroider liksom på något sätt. Mm.
Men hur har det sett ut då de här två åren och verka fram de här föreställningarna? För nu kommer din andra här till maj.
Ja.
Ja, det är en turné.
Ja.
Och när du ska bygga en föreställning så här, du får hjälp av Babben. Vi älskar Babben i den här podden.
Hon är, alla älskar Babben, men det finns inget att inte älska.
Ja, hon är underbar, vi älskar henne. Men när du liksom ska fixa fram nytt material så här, hur går det till? Alltså, hur många chanser ger du ett skämt när du ska testköra skämtet på publik och så här?
Det beror lite på. Vissa skämt är ju liksom sanna historier som jag ofta vet är roliga. Alltså jag vet att det är kul att Dermot Clemenger säger Neck Nemo, som betyder knulla din mamma, på bästa sändningstid eller på Let's Dance final tack vare mig. Det är roligt, det spelar ingen roll hur du vrider och vänder på det. Så där är så här, vissa skämt ger jag mig inte till sig, för att jag vet att det finns där, jag måste bara hitta det. Andra skämt är liksom inte kanske, jag körde igår på ett ställe som heter LOL Comedy, och då hade jag ett skämt som jag har kört ganska mycket, men det har inte riktigt landat där jag vill att det ska landa. Och då bytte jag plats på det och la det innan ett skämt som är lite liknande men mycket roligare. Och då hittade det sin plats. Mm. Så vissa skämt skrotade jag bara. Alltså jag hade lite skämt om typ Magdalena Andersson och typ så här, för att det var val förut. Men jag insåg att det är inte kul när det inte är liksom på tapeten.
Nej.
Men jag vet inte, alltså funkar inte ett skämt första gången, då tar jag ett varv och bara säger okej, varför funkar inte det här? Om i 99% av fallen så är det för det var inte kul. Det är så enkelt. Men den här 1%, det är de skämten som sen landar i en föreställning.
Men fan vad fett, vi säger till alla lyssnare då, att man kan ju se det på turné i maj.
Man kan se det på turné i maj, vi har 8 stopp den här våren. Kan bli så att vi åker ut på hösten också, men vi vet inte än, det beror lite på. Jag tror det är Trollhättan, Karlstad, Växjö, Malmö, Göteborg, Stockholm på cirkus. Det är så omotiverat. Alltså jag är så taggad på cirkus. Det kommer vara, jag kan typ gå pension efter. För att alltså, om jag lyckas sälja ut det, då är det 1500 pers. Att gå ut på scen och köra stand-up för 1500 pers. Alltså den tanken gör mig kåt. Det är så sjukt. Det är så orimligt pirr i magen av att prata om det. Eller vi ser massa städer ni kan kolla på mina sociala medier, men det är, vi släppte ju min special idag från förra turnén. Det var liksom, jag hade kört stand-up i ett halvår, sen åkte jag på turné som en idiot. Men det var väldigt lärorikt. Och jag satt och kollade på den idag. Jag älskar den föreställningen. Men jag hör ju klasskillnaden i mina skämt. Jag hör att det här är en person som har kört stand-up i 45 minuter jämfört med mina nya grejer. Det är bara okej, här är det liksom coachad av proffs, välslipat, erfarenheten av att gigga mycket för att nu och så vidare. Så att det är verkligen, om man gillade föreställning nummer 1, då tror jag man verkligen kommer gilla nummer 2.
Kul. Du, vi ska leka en lek.
Kör.
Tycker du om lekar?
Jag älskar lekar.
Ja, bra. Leken heter associationsleken.
Okay.
Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller projekt från ditt liv.
Ja.
Och du ska spåna fritt utifrån det. Du får se de tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Ska jag säga ett ord eller fler?
Ja, du får utveckla hur länge du vill.
Okay.
Du får snacka i 10 minuter eller 5 eller 5 sekunder.
Okay.
Är du med då?
Jag är med.
Associationsleken med Anis Don Demina börjar nu. Intervjuer.
Men jag har intervjuat väldigt mycket människor. Min första tanke när vi säger intervjuer är ju Einar, såklart. Det var en viktig del av min YouTube-karriär. Men också lite en grej jag la av med för efter allt med Nisse och det, för att jag var såhär, den här svensk rap-grejen, det ballade ur, alltså det var såhär, och min kärlek för svensk hiphop dog lite. Men jag gillar intervjukonceptet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, vi gör ju fortfarande min talkshow, då är vi igång. Där vi har, det är mycket gäster och så här. Men det första är det första jag tänker på nu, säger intervjuer.
När jag säger intervjuer så menar jag lika mycket om man vänder på micken som i den här situationen vi sitter nu till exempel.
Ja.
Vad är känslorna då?
Nej, men jag gillar att bli intervjuad. Ja. Jag tror att alla med det här jobbet älskar ju sig själv lite.
Och vissa mycket.
Och vissa massor.
Du.
Och då, alltså jag kan ju sitta, alltså så här, nu har jag gjort väldigt mycket intervjuer eftersom att vi har haft lite pressdagar och sånt med Underdogs. Men då har det ju varit, jag har ju mer eller mindre sagt samma sak om och om igen. Ja, Underdogs är jättebra program och det här och det här. Och så har de frågat massa privata grejer och så. Hänt. Så, de ställer ju alltid samma frågor. Men jag har ingenting emot intervjuer. Förutsatt att jag vet vad liksom syftet är. Alltså om jag vet att det är liksom skvallerblaska, då är jag inte lika pepp.
Nej.
För jag vet att jag måste tänka på vad jag säger, för att allt jag säger kan vända sig mot mig på något sätt. Men såna här grejer tycker jag är trevliga.
Ditt efternamn?
Jag tänker på min mamma, för det är min mammas efternamn.
När tog du hennes namn? Och varför bytte du?
Jag vet inte riktigt. Mina syskon hade bytt.
Ja.
Hon hade väldigt fint efternamn.
Ja, ja.
Det är inte svårare än så.
När var det?
Typ 18-19, alltså det var okay. Liksom tidig vuxen ålder.
Men du la till dem, eller var det inte så själv? För att du ville bli känd.
Nej, men det passade sig coolt ut.
Ja, det är coolt.
Folk tror att jag heter det, då får de gärna tro det.
Ja, men det är ju ett kändisnamn får man säga.
Min sagt. Jag behövde aldrig tänka så. Vad är mitt artistnamn?
Exakt, vad fan, det är ju perfekt. Star was made liksom. Nästa då är alkohol.
Nej, men jag har väl, eller så här, jag har inte en osund relation till alkohol, skulle inte jag vilja påstå. Alltså jag har ju väldigt kul när jag krökar. Jag tror aldrig jag haft en så dålig fylla riktigt, någon gång kanske. Men sen tänker jag också på bakfyllan. Du vet, jag känner mina bakfyllor. Jag fyller 30 om en månad. Jag känner det dagen efter, alltså. Jag är inte 20 längre. Vi är inte på Rådås längre.
Vi kommer till det. Vi kan ta det direkt bara för rolighetens skull.
Ja.
Rådås.
Jag älskar Rådås för att jag stod och DJade 9 timmar per kväll, 6 dagar i veckan. Jag är duktig DJ tack vare mina 3 säsonger på Rådås Bargata.
Ja, det var där vi lärde känna varandra.
Ja, du var en helt annan människa då.
Det kan man fan säga.
Fan, du var lost alltså.
Jag kommer ihåg en sån här sekvens på Rådås när jag var så risig. Jag hade så här, typ bajsat ner mig eller fan som helst.
Du var verkligen, alltså du var trasig var du.
Alltså om man tycker jag var trasig i Kungen av Tylösand så var Rådås ännu värre.
Ja. Du var liksom en dålig version av den versionen du var på Kungen av Tylösand.
Exakt. Kungen av Tylösand Nemo utan någonting kvar.
Ja, för fan, det var mörkt.
Ja, men jag kommer ihåg att det var någon sekvens där när jag stod liksom så här, jag stod typ vid dig och så kom typ, vad heter han, Olof Göransson och Stjernberg och bara så här, intervention med mig, och de bara, du måste göra som Tengil, du måste också bli nykter. Och jag bara,
de hade en poäng.
Ta mig hem. Ja, för fan. Ja, nej, det är tur att vi har båda bättre liv nu kan man ju säga. Ja. Härligt. Du, nästa ord är viktpendlande.
Nej, men alltså, ja, jag hör vad du säger. Grejen är så här, jag vägde 150 kilo när jag var som störst. Och sen insåg jag att nu måste jag göra något där. Jag gick ner till 110. Sen så hände livet. Så gick jag upp till 130. Så gick jag ner till 110. Nu är jag typ på 115. Men jag har också slutat tänka att jag måste gå ner i vikt. Utan nu fokuserar jag bara på att må bra. Så det är så här, jag har perioder där jag är pisshård med min kost och bara, okay, nu droppar jag i vikt. Och sen har jag perioder skiter i allt när jag typ semester. Och sen har jag perioder där jag bara vill ligga stabilt. Tränar, äter bra lunch men undrar mig till middag. Alltså typ sådana grejer.
Hur är det nu då?
Bra. Nu är jag en period där jag har väldigt mycket att göra. Och då står jag ganska still. Kanske droppar lite. Det beror lite på. Har jag en, alltså när jag har en dålig dag, då går allt åt helvete. Mm. Då äter jag skräpmat och röker cigaretter liksom.
Har du känt någon gång att du ät störd?
Nej, jag hör vad du säger. Och det ligger förmodligen någonting i det. Men jag tror aldrig jag har identifierat mig själv som det. För jag vet att om jag bara slutar så kommer det bli bra. Eller så. Mm. Det handlar, alltså så här, livet handlar om balans. Och det finns balans i allt. Och vissa har bättre balans på vissa grejer, vissa har bättre balans i andra grejer. Och alltså som nu, jag bestämde mig för att sluta röka för inte så länge sedan. Jag har ändå rökt ett och ett halvt paket om dagen sedan jag var 14. En stor del av min vardag. När jag går utanför dörren jag tar sig. När jag kommer fram någonstans. Det ligger liksom, det jobbigaste var att så här, bryta vanor. Typ efter jag har ätit det här, jag måste ha en cig. Att liksom gnugga bort de grejerna. Nu är det så här, jag tar en cig här och var ibland. Typ på helger och så. Ibland på en vardag med typ, jag mycket. Men jag känner ändå så att jag kunde sluta röka. Och jag tror att jag kommer hålla på lite fram och tillbaka. Aldrig röka på heltid igen. Men ha sig till hand som jag behöver det här och var. Tills det kommer en dag att nu skiter jag där. Mm. Och det är, alltså jag tror att inget av de här grejerna är en sprint utan ett maraton. Saker måste få ta tid. Mm. Och det är samma med träning. Jag kan, alltså, om jag vill, jag kan gå ner 30 kilo på 2 månader. Men då kommer jag gå upp 30 kilo på 14 dagar sen. Utan det handlar om att göra det, vad man nu försöker liksom göra sig av med, om det är cigarettrökning eller dålig kost eller vad det är, så är det liksom att man måste låta det ta tid. Mm. Och den bästa motivationen är när man ser resultat. Alltså man, typ jag mår bättre av att träna. Har jag en dålig dag, då går jag till gymmet numera. Mm. Förut åt jag Big Mac. Nu är det så här, jag kan äta Big Mac nu också visserligen, men jag ser till att gå till gymmet i alla fall. För att det gör någonting med mig som gör att jag mår bra. Liksom. Mm.
Har du någonting som triggar det här liksom, ja, men gamla, just det här, jag vet inte, äta för mycket?
Ja, när jag är ledsen, arg eller stressad. Ja. Det är så här, fuck allt. Ja. Det är liksom där jag kan tendera att landa. Det är inte sunt heller, tror jag. Nej. Men det är väl det, skulle jag säga.
Mm. Jag fattar. Nästa ord är relationer. Ja, det är nu kom den. Hänt frågan.
Ja, där är den. Nej, men jag har träffat en jättefin tjej.
Grattis.
Det är väldigt nytt. Och så. Men det känns bra.
Mm. Härligt. Hur är du som pojkvän?
Nej, men jag är väldigt känsloladdad. Alltså jag känner ju väldigt mycket. Mm. Och det är på gott och ont. För det gör ju att mina kärleksfulla delar blir väldigt kärleksfulla. Men mina liksom osäkra delar blir väldigt osäkra i vissa liksom. Men så här, typ i mitt jobb och så här, då måste jag alltid ifrågasätta vissa saker och vara på min vakt och så. Och det kan jag tänka, alltså jag tror att överlag, det behöver inte vara mig specifikt, men att vara ihop med någon som är offentlig har verkligen sina för- och nackdelar. Ja. I form av att du får någon som är driven, någon som brinner för någonting, någon som älskar sitt jobb och liksom är flexibel och har bra ekonomiskt, alla de här delarna. Och ofta så går det också hand i hand med att man är liksom, gillar att göra grejer och är kreativ i hur man är gentemot sin partner. Men det kommer också med nackdelar i form av att liksom, har jag en dålig dag på jobbet, då märks det i hela min själ. Och lite så, alltså det, jag tror att det, jag är bra när jag är bra och jag är sämst när jag är sämst.
Är du svartsjuk?
Ja. Det vill jag tro. Men inte på en nivå som är fel. Nej. Utan jag är nog så här, snäppet mer svartsjuk än gemene man. Och det tror jag grundar sig i liksom erfarenheter. Och det är en sån grej som är, som handlar om tid också. Att bygga tillit. Det tar fett lång tid. Mm. Och jag tror att när man gång på gång till slut har visat att man är lojal och allt vad det är, då kommer det bli lättare med tiden.
Men hur fan ska arbetsnarkomanen Anis Don Demina kunna ha en relation?
Men det där, alltså, jag jobbar hårt, missförstå mig rätt. Men när jag slutar jobba, då är jag med min partner. Ja. Alltså jag tror inte hon känner så här, fan du jobbar hela tiden.
Nej.
För att alltså, det här termen, jag har inte tid, det är en jävla myt. Man gör tid, man prioriterar.
Så är det. Det är faktiskt sant. Alex Schulman.
Jag gillar Alex Schulman. Mycket intressant figur, Alex Schulman. Mycket roligare än vad man kan tro.
Ja.
Alltså jag hade en bild av att han var ganska tråkig. Sen hade jag min podd och jag bara, ej, han är skithumoristisk. Han har en timing som är helt otrolig. Så jag skrattar när jag tänker på Alex Schulman.
Han är rolig. Vi kör cancelkulturen.
Jag har ingen liksom, jag har inte tänkt så mycket på. Jag har ju sett liksom när folk, Margot och så. Och det är klart att jag tror jag, när de blir cancelad, då ser jag det från ett annat objektiv än gemene man, för att jag jobbar med det. Och det kan vara, ibland kan jag bara, fan, jag önskar att folk hade mer inblick i vad det här jobbet innebär för vissa människor. Men det är ingenting som jag så tänker på.
Nej, är det bra att det finns?
Till viss del, tror jag. Jag tror att i vissa fall är det befogat och i vissa fall så är det annat.
Pappa?
Men min pappa, han är med mig. Jag är han upp i dagen, tror jag.
Är det så?
Ja.
Hur länge sedan var det han gick bort?
2014.
Då hann han precis missa din offentlighet, va?
Ja, med 3-4 år typ.
Ja, är det en sorg för dig?
Ja, det är det. Det tror jag hade velat se hans reaktion, va?
Vad hade han sagt då?
Jag har absolut ingen aning. Det är därför jag så gärna ville veta. För det är liksom, alltså han är liksom arab, han är liksom invandrat till Sverige. Han är inte svensk på samma sätt som någon som är född i Sverige. Så att jag vet inte om han hade förstått allting riktigt. Och det hade varit kul att bara så här, se hans min när jag är med i Mello och kommer femma med vem är som oss och sådana grejer. Så det är, min farsa hade en plats i soffan i vårt vardagsrum där han alltid satt och kollade på TV. Och jag hade betalat dyra pengar för att få se han sitta där fast jag är TV-rutan och gör någonting jävligt ballt.
Men det känns ju som att du alltid har haft en dröm, en vilja om ändå nå ut i offentligheten på något sätt. Att bli stor liksom. Stämmer det?
Jag har alltid velat vara något märkvärdigt, tror jag. Sen jag var liten liksom. Jag har alltid varit teaterapa och gjort musik och rappat och haft mig. Och alltid vetat någonstans att här kommer jag landa. Det har alltid varit en självklarhet på något sätt. Men jag tror inte jag hade velat vara känd för att vara känd. Utan jag hade velat vara känd för att jag har någon form av talang. Eller är det rolig eller kan sjunga bra eller vad fan det är.
Men vi kan ju ta den som nästa punkt då. Barndom. För att det är intressant ändå. Vad tänkte du att du skulle landa i den här märkvärdigheten då?
Jag trodde jag skulle bli artist. Och sen när jag blev DJ trodde jag skulle bli Swedish House Mafia. Eller jag var ganska säker. Och sen så blev det youtuber på något jävla vänster. Och så blev jag ju allt annat också sen. Så det är väldigt kul.
Vem var du som barn förutom att du sökte till det här? Alltså rent personlighetsmässigt. Hur funkade skolan och så?
Nej, men jag var bra i skolan. Jag var yngsta barnet så jag var ju lite som mammas pojke på något sätt. Jag var full av liv och liksom kreativ. Väldigt kreativ och självlärd. Jag hittade alltid så här saker, så här, låste upp iPhones typ och så här, lärde mig fett mycket skit via YouTube tutorials. Allt hur man ser Ableton Live och Logic Pro funkar till hur man mixar EDM, alltså allt jag kan har jag för fan lärt mig på YouTube. Sen jag var bra i skolan men jag hoppade av. Jag hade bra betyg när jag hoppade av. Men då jobbade jag som säljare och bara säger jag är fett bra på det här. Och jag slösade min tid i skolan.
När hoppade du av?
I mitten på tvåan.
Och vad sa mamma och pappa då?
Jag sa det inte förrän det hade gått upp ett halvår. Men vid det laget hade jag liksom flyttat hemifrån redan. Ja. Alltså jag var vuxen. Det var jag som called the shots, så att säga.
Ja. Men när de fick reda på det, blev de arga då?
Nej. Eller alltså, de var inte glada. min bror hade också hoppat av. Så det var liksom, det var inte superpoppis kanske. Nej. Vilket jag förstår. Men jag tror någonstans att jag sa till min mamma att det är lugnt, jag löser det här. Och det gjorde jag ju så.
Ska vi ta din bror som nästa punkt då?
Ja, men jag älskar min bror
Valle.
Ja.
Robinson Valle får man ju säga.
Ja, tydligen.
Hur var det när han klev in i offentligheten så?
Alltså jag älskar Valle. Jag och Valle bodde ihop i 6 år. Vi har liksom sett världen ihop. Men jag kunde inte kolla på Robinson när han var med.
Varför?
För att jag visste att fan, han kommer få äta gurka för det här.
Varför det?
Nej, men för att han är så extrem, han är en jävla personlighet. Och han gick in med inställningen att nu ska jag göra dårhus.
Men han gjorde ju det också.
Ja, och sån tv-tid han fick. Alltså det är liksom det var pytteliten oro att det skulle speglas dåligt på mig, vilket det inte gjorde. Men också en lite, för jag har liksom, jag vet ju hur klimatet på internet är. Och jag var lite oroad, jag bara, shit, för det är inte för alla. Och jag bara, här, tänk om han inte fixar det. Så det är väldigt orolig för. Men det gick bra.
Jag har inte sett när han är med den här säsongen, men det går inte att missa att han ändå liksom gjorde sig, ja men
alltså han hamnade på Dyngbaggegalan med ett briljant klipp dessutom. Det var mycket intressant. Aha. Tyckte jag.
Såg du på det?
Robinson eller Dyngbaggegalan?
Robinson.
Nej, jag kollade något avsnitt så jag klarade inte det. Men
han gjorde sig ganska impopulär för bland tittarna.
Nej, men jag tror att det var väl lite så att antingen hatade man honom eller så älskade man honom.
Vattendelare.
Ja, men det är riktigt. Men jag tyckte, alltså när jag tittat på det efterhand, så bara, han gjorde TV. Alltså som, hade jag varit liksom producent för Robinson, då hade han varit guld värd. Men jag är inte förvånad att han åkte ut någonstans i mitten.
Hur har er relation sett ut genom åren? Alltså bortsett från att ni bodde ihop i 6 år, har det alltid varit tight?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det var ju såklart mer tajt när vi bodde ihop. Han var väldigt närvarande när jag slog igenom. Han var med mycket på YouTube-videos och han är ju rolig liksom. Men sen fick han barn. Och när man får barn, då ändras ens prioriteringar lite. Och så. Så att vi hänger ju inte lika mycket kanske bara jag och han. Utan om jag träffar honom, då är det också för att jag vill träffa hans dotter och resten av min familj. Liksom.
Mm. Kan du sakna tiden när ni var tajta?
Både ja och nej. Mm. Alltså jag är på en så jävla bra plats i mitt liv nu. Mm. Idag är en mycket konstig dag för mig. Jag sov väl lite dåligt i natt. Vi har liksom releasen av den här specialen vi har jobbat på ett år. Och jag satt i bilen på väg hit och solen lyste och jag har haft en dålig dag så här, överlag. Men så satt jag där och jag bara, vad fuck har jag inte varit glad över? Mm. Jag fattar inte på något sätt. Det blev bara så här, jag blev irriterad på mig själv. Sen vet jag att du måste ha dåliga dagar, annars är det inga bra dagar. Men jag blir lite arg på mig själv på något sätt. För jag bara, varför har jag och räntan har gått upp? Men vad fan spelar det? Alltså så, det är klart, allt är inte perfekt. Men jag borde inte ha en dålig dag.
Men sömnen kan ju spela in supermycket.
Ja. Ja.
Och sen, jag antar att du sen bara tänkte så här. Här sitter jag i en svindyr eldriven Porsche. Så var det lugnt sen.
Nej. Nej, men mer så här att idag borde det vara en glad dag.
Ja, jag förstår. Med releasen och allt.
Ja, men jag tror också att det är lite så här att jag gömmer mig från att det är lite läskigt. Mm. Att för att jag blottar ju mig i den här specialen. Alltså jag går ut och kör stand-up. Det är en grej att göra för publik. Det är en annan grej att göra för hela svenska folket. Mm. Och även om jag litar på min liksom min förmåga att vara rolig, så vet jag också att mina nya skämt är så jävla mycket bättre än de gamla. Jag såg den här specialen första gången idag. Mm. Jag har inte sett en frame. Mm. För att jag behöver inte se för det är klart. Och sen tittade jag på den. Och jag bara såhär, okej, det är jag stolt över det här. Men fan, det nya är så mycket bättre. Mm. Och jag tror att det här är en jävla arbetsskada. En arbetsskada i att jag blir aldrig nöjd. Jag kan aldrig bara, fan vad fett, jag har släppt en special. Och det här är ju, jag blev komiker för 1,5 år sedan. Folk drömmer om att släppa en special. Och nu har jag gjort det. Och ska ut på en andra turné och göra fucking cirkus i maj. Mm. Men jag blir direkt så här, jag måste göra bättre. Jag måste göra bättre. Och jag tror att det är min bästa vän och min största fiende. För att jag slutar aldrig utvecklas, men jag är också svårt att njuta av grejer.
Vadå, var du inte ens nöjd med saxofonspelandet med Samir och Viktor?
Det är min peak. Där pikade jag. Det är jag faktiskt nöjd med. Det är ju det här fan med bravur till och med.
Jag tror till och med du sa i förra gången du var med i den här podden att det var fake till och med.
Det är fake. Alla instrument i Mello är fake.
Ja, jag vet.
Alltså de kan inte ha live-instrument.
Nej, jag vet.
Men det var ju folk som trodde jag kunde spela saxofon i typ 2 år efter.
Uff, om inte det är en kickmagnet så vet jag inte.
Ja, men ja. Det är svårt att spela saxofon alltså.
Jag kan tänka mig det. Kan du det?
Nej.
Nej. Kan du någon alls instrument?
Ja, jag kan spela piano, gitarr och lite munspel.
Ja, du ser. Det går ingen nöd på dig.
Nej.
Nej. Men är det all new material i nya
självklart,
special?
Självklart.
Ah, snyggt.
Vi är liksom på slutklämmen nu. Det är därför jag giggar så jävla mycket nu innan. Så är det alltid.
Ta det här rätt nu, men hur mycket skämtas det om din egen vikt i nya?
Inte mycket alls.
Nej.
För i den första var det typ det enda skämt om.
Jag vet.
Och det var någonting som jag tänkte på. Ah. För det är den billiga vägen. Det är också den rimliga vägen när du precis börjar. För du gräver alltid där du står. Mm. Men så i den här nya så var jag så här, fan, okej, inga tjockisskämt. Nu vill jag skriva riktigt vassa high level skämt. Inga skämt får ta liksom den enkla vägen. Sen är det alltid lite så här, små referenser här och var, men inte mycket tjockismaterial alls faktiskt.
Nej.
Vilket jag är jävligt stolt över, att jag har fått ihop snart en hel föreställning som är liksom vad jag vill tycka är riktigt intressanta och roliga skämt. Det är också hur skämten levereras och liksom strukturen och allt jag har lärt mig av Babben som jag väver in i det här. Det är liksom, det är en otroligt bättre komiker som ska ut på turné i maj än vad som åkte på turné förra maj.
Vi kan ta det som nästa ord, det här med kritik. För att du är ju offentlig och syns överallt och nu ska du på turné och du måste ju få väldigt mycket, alltså, kritik.
Jag är jätteskonad, vill jag vara tydlig med. Alltså jag...
Ja, men, och det händer väl antagligen.
Alltså det beror på vad du definierar som kritik.
Ja, men alltså att folk är lite taskiga ibland.
Ja, men det är inte kritik.
Nej, men okej.
Det är bara taskig.
Ja, vi säger så då.
Och jag har inga problem med att ta kritik.
Nej.
Men det var någon som sa någon gång, det är något så känt citat, att du ska inte ta kritik från någon du inte hade tagit råd av.
Nej.
Så att när folk som jag inte hade tagit råd av ska ge mig kritik, kan jag lyssna för att se om det finns något där, men jag tar inte till med det på samma sätt.
Nej, det var dåligt formulerat av mig. Men okej, näthat då?
Nej, men det har jag lärt mig hantera.
Ja.
Det är inte jobbigt alls.
Det rinner bara av det.
Ja, one strike and you're out. Det är min enda regel.
Ja.
Jag blockar folk på, alltså tvekar inte ens. Skriver du något taskigt, tack och bock.
Hur många har du blockat?
Oändligt. Jag hade haft mycket mer följare om jag hade blockat så mycket folk. Men det är för att så här, alltså, ibland har jag träffat folk som bara, fan, kan du blocka av min kompis på Instagram? Jag bara, nej, för din kompis mår den sagt något dumt.
Mm.
Och jag fattar ju att de här ofta lite yngre människorna tänker ju att det här är ingen som kommer läsa det här. Alltså ibland när jag har svarat någon som har skrivit något taskigt, då har de bara, oh my god, jag trodde aldrig du skulle se det här, jag älskar dig. Det är liksom deras respons.
Mm.
Så jag tar det inte personligt.
Nej, men det är de kanske sunt.
Och sen så har det ju typ aldrig hänt att någon kommer fram till mig i verkligheten och sagt någonting. För det är så väldigt lätt att skriva en kommentar.
Mm.
Det är så jävla lätt att knappa på ett tangentbord. Men att gå fram till någon, titta någon i ögonen och säga någonting som du eventuellt då tycker som är taskigt, det är en helt annan ballgame. Och det är, jag tror inte många som vågar det.
Nu kommer nästa ord här. Paddel.
Du har lagt av.
Va?
Tack och hej.
Vad då? Vad hände?
Ja, men den guldruschen dog ju.
Ja, men för dig personligen då?
Där jag tröttna.
Var det så?
Badminton har jag börjat spela igen.
Ja, ah, men vad intressant att du dog med hypen.
Jag dog med hypen. Som en tvätt.
Jävla trend,
som
människa.
Som en riktig. Så här, jag tyckte paddel var jävligt kul. Och i början när alla spelade, då var det så här, vi åkte till fucking Arlanda för att spela paddel.
Mm, Rosersberg.
Ja, mm. Nu så här, alltså det är mycket att få ihop 4 pers. Jag bara, orkar inte.
Nej.
Och så ska man liksom hitta folk som håller samman. Jag var ju manisk, jag spelade med tränare och var superseriös. Och var... Jag jobbade mycket med Rocket Paddel bolaget. Så nej, jag också att jag insåg att, för jag sa ju så här, men det är bra träning, men det är mycket enklare att gå till gymmet än att styra upp 4 man för 2 timmar paddel. Däremot typ så här, om jag åker utomlands, typ i Spanien, utomhus, fint väder, kvällssol, då är fan paddel det finaste vi har.
Mm. Så du har lagt ner det alltså. Ja. Fick man aldrig spela med dig?
Nej.
Kanske kommer någon gång.
En vacker dag.
Ja.
Är du duktig?
Jag är nog bättre än dig nu i alla fall.
Säg inte det. Jag kör ett tränare en gång i veckan i ett år typ.
Ja, men jag kör väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Jag har kört, men jag var manisk som du sa i typ 2 år och nu kör jag i alla fall några gånger i veckan fortfarande.
Ja, men det, då är du förmodligen bättre med.
Ja, men någon gång får vi lira.
100%.
Du, jag, Kronlund och Lernström.
Ja.
Har du köpt med dem?
Ja.
Vad tycker du om dem? Det här är kul.
Nej men alltså
Krolunds spelstil.
Nej men han är,
den är så jävla speciell.
Han spelar inte, han spelar pins.
Vad är det? De här lirkande handlederna.
Och Per är så jävla så här, han är så ettrig.
Alltså, galen också.
Ja, och lång. Och han är, det känns som att han blir en miljon meter längre när han sträcker på sig också.
Ja, jag vet.
Men vi har spelat. Det är
både
kul.
Per Lernström och Fredrik Wikingsson, alltså deras vinnarskallar, de slår sig under racket.
Ja, galna. Per är ju superidrottare. Alltså i själ. Men jag mässade Per häromdagen. Jag har inte pratat med han sen idolfinalen. Mm. Och jag bara, tja, läget, hoppas du mår bra typ. Mm. Han bara, tjena, ja fan, kul att höra, paddel snart.
Du bara, nej.
Badminton.
Exakt.
Vi älskar Per.
Ja, man, fin. Ja, vi går vidare. Nästa ord är ditt skratt.
Min hårdvaluta.
Är det så?
Nej, men alltså, jag älskar, alltså, jag, det är ju många som har sagt att de skrattar nödvändigtvis inte åt det jag säger i en YouTube-video utan skrattet efter.
Men du, när någonting är så där, det är väldigt mycket du ju. Och det är väldigt nästan framgångsrikt kan man säga. Kan det bli så att man liksom gör extra mycket, nästan för mycket, och att det liksom inte blir genuint för att man vet att det går hem? Förstår du vad jag menar? Att
jag
det...
fattar vad du menar. Nej.
Nej.
Nej. Alltså, är något kul att skratta? Är något inte kul att skratta eller inte?
Men du skulle aldrig liksom så här trycka fram och fejka lite mer för att det är så här, folk gillar det ju liksom.
Nej, oftast när jag väl börjar skratta, då skrattar jag liksom. Ja. Det är svårt att kontrollera det. Det är lite, det är som ett tåg.
Mm. Ett tåg. Maskinen och tåget.
Ja.
Ja. Pengar?
Ja, jag vill veta.
Nej, men vad är det?
Vad jag tjänar?
Vill du säga?
Absolut inte.
Nej, jag visste det. Nej, men vad, alltså, vad tänker du om det? Är det viktigt för dig? Är det en drivkraft?
Jag skäms lite ibland när jag kollar mitt konto och typ har skickat en lite större faktura till något företag och så ser jag att den har kommit in, för jag blir så glad. Mm. Och det skäms jag lite över.
Varför?
Jag tycker det är lite hemskt. Men det är någonting... Så här, pengar i sig är inte super... Alltså, det är så här... Förut var det mer att jag brydde mig mer om det. Mm. Alltså nu är det inte lika viktigt på samma sätt. Däremot, tryggheten jag får av att veta att jag har X pengar. Den tryggheten för mig är väldigt viktig. Mm. Den gör mig lugn. Och lugn gör mig glad.
Mm. Mm. Bra. Det kändes ärligt i svaret. Det var fint. Det var det första som du var ärligt med. Nästa. Ja, nästa. Danny Saucedo.
Världens snällaste, men han fuckade mig. Men på ett roligt sätt. Och jag fick pröjs. Så det var okej på att ta de pengar.
Ja, man fick pröjs, vad med det?
Det var det första jag frågade min manager när jag klev av. Jag blev grundlurad. För de som inte vet vad jag är med i ett program som heter Ägd. Som finns på Prime eller vad fan det är. Mm. Där jag gick upp och körde stand-up. Och Danny Saucedo hade en lång tid liksom lurat in att han skulle försöka göra stand-up. Och han skulle köra 5 minuter innan mig. Och så började han dra mina skämt. För han var på min föreställning några dagar innan.
Just det.
Och publiken dör av garv. Och jag vill först vill jag bara säga, vad fuck är det som händer? Så tänkte jag att han kanske fick panik och vet att mina skämt funkar. Och jag bara säger, det är lugnt, jag har mer skämt. Men det jag inte visste då var att det var 300 statister som satt där. Så att när jag gick upp på scen och började dra mina skämt och alltså inte ens mina säkra kort funkar, då det var tufft.
Men du fattade inte alls?
Nej, 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 nej.
Hur mycket ångest var det?
När att väl stå där. Grejen var att vissa av de här statisterna kunde inte hålla sig för skratt. Så 4-5 personer skrattade ändå. Mm. Och då lät det ju som att jag kan liksom, jag måste bara komma igenom den här väggen. Mm. För då folk måste bara förstå, det var ju också ett företagsgig jag blev som sagt, va. Så jag bara, jag måste bara få dem att förstå att det är okej att skratta. Så jag gav inte upp heller. Du får filma i 3 minuter, jag stod där i 20. Och sen så skrattade jag ju såklart när jag fick fatta att det var ett skämt. Och sen gick jag till min manager Robin och sa, hur mycket pengar fick jag för det här? Och sen så sa han, och så sa jag, okej, det är lugnt. Mm.
Det var någon av de här ägda avsnitten som inte kunde sändas på grund av någon omständighet. Vad fan var det?
Ingen aning.
Nej, jag hade hört att det var någon så här skit som hände. Fan, jag hoppas du visste om det.
Nej, jag det ringer någon klockan när du säger det, men jag vet fan inte specifikt.
Eller så berättar du sen off mic. Ja, nästa då. Filippa Toremo.
Får man säga pass?
Ja, du får säga vad du vill.
Ja. Nej, men jag har inte så mycket att säga. Vi är liksom ett ex.
Får jag fråga en fråga om det?
Kör.
Han det gå ett ögonblick där du trodde att det var ditt barn?
Nej. Det stred lite mot fysikens lagar.
Ja.
Så att nej.
Okej. Bra, vi går vidare. Nästa ord är Joakim Lundell.
Ja, men jag gillar Jocke. Vi hade han precis i min podd. Jag gillar Jocke, grejen är så här, Jocke är, jag har känt Jocke nu ganska relativt nära vill jag säga ändå, i snart 6 år. Och vi har ändå haft kontakt till och från, och jag beundrar honom för hans driv. Men han är ibland agerar han i affekt. Och jag har försökt säga till henne att ibland kanske du inte ska göra det. Jag fattar att det är lättare sagt än gjort. Men så här, typ när han börjar väsnas och ger en reaktion för att folk vill ha en reaktion som inte är så bra.
Alltså man kan ju inte ens tänka sig hur det är.
Nej, fy fan. Alltså.
Förstår du?
Ja, alltså. Nej, jag kan inte ens föreställa mig. Alltså. Han är fan gjord av sten.
Ja, det är sjukt.
Alltså. Men jag vet att det är jag kan ringt han ibland och bara fan softa lite nu. Ja. Jag fattar att du är arg, jag fattar det här, men ta det bara lugnt. Ja. Jag bara, du kan inte vinna den här fighten.
Du är alldeles för stor för att veva mot dem där.
Ja. Det är liksom där. Alltså det är att min manager sa en grej till mig för massa år sedan, typ 3-4 år sedan. Mm. Som jag har bärt med mig i det här. För att jag fattar Jocke också. Mm. För när folk skriver taskiga saker, det är klart att jag kommer bli arg. Mm. Och så var det en gång någon hade skrivit något riktigt hemskt. Det var något som min farsa typ, att han var död och sånt. Och då ringde jag min manager Robin och jag bara, hörru snälla, får jag bara ta reda på vem den här personen är och ringa hans morsa och berätta för henne att hennes son är en horunge. Mm. Jag var så jävla arg. Och så sa Robin så här, han bara, låtsas att du är Ed Sheeran. Jag bara, okej. Okay. Han bara, tror du Ed Sheeran hade gjort det här? Jag bara, nej, det hade han inte. Han bara, nej, var Ed Sheeran. Mm. Jag bara, du har rätt.
Det är så. Mm.
Du kan inte vinna fighten.
Nej.
Du kan inte vinna fighten mot nättroll.
Nej, och det kommer ju komma fler bara som är samma sak då.
Och framförallt när de ser att du reagerar.
Ja, exakt.
Då funkar det ju.
Det blir bara bensin.
Ja, blocka, ignorera. Det är bulletproof.
Mm. Offentligheten. Hur har du förändrats av ditt kändisskap skulle du säga? Och har du det?
Både ja och nej. Alltså, på gott och ont. Alltså, det är så här. Jag vill tro att jag är en väldigt bra version av mig själv. Och jag har gått jag blev ju offentlig väldigt fort. Utan någon liksom. Ingen att riktigt luta mig på. Alltså, det är en grej om du liksom föds så känd. Alltså, om du har någon känd förälder. Eller, så jag tänker på typ Lance Hedman eller så här.
Benji Ingrosso.
Typ. Och det är inget, jag säger det är absolut inget negativt. Men det är ett.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Set. Jag kom ju från ingenstans och var inte förberedd. Visste inte att det här skulle komma. Sen kom det. Det var ju bara att spänna fast sig och lära sig hantera det. Och det har ju sina för- och nackdelar. Men jag gillar ju att se glaset halvfullt istället för halvtomt. Och se det fina i det.
När är du som oskönast tror du i ditt kändisskap?
När jag haft en dålig dag. Mm. Och typ, jag var på väg hit när jag var på väg till min bil. Mina hörlurar i. Jag lyssnar på något jag ville lyssna på. Jag vill bara vara i fred. Och så kommer en 10 ungdomar. Och jag hör att de ropar på mig. Men jag bara så här, om jag bara går, de ser att jag hör lurar, så kan jag bara låtsas att jag inte hörde det. Och jag hade bråttom hit också. Så jag bara ropar dem igen. Bara, fan. Och så bara igen. Och jag bara till slut. Jag bara, tjena. De bara, får vi ta bild? Jag bara, självklart. Så tog jag bild med alla. Men jag hade hellre gått i bilen. Mm. Men det är en sån grej som är så här, i början älskade jag det. Och jag tror att hade det försvunnit nu, då hade jag saknat det. Mm. Men ibland vill jag bara gå till min bil. Eller köpa min billig panpizza eller vad fuck det är. Alltså man kan inte alltid vara på humör bara. Nej. Och det är mänskligt. Men jag tror att offentligheten har gett mig... Alltså, jag är ju väldigt lyckligt lottad. Jag får göra det jag älskar varje dag. Jag tar inte det för givet. Inte överhuvudtaget. Utan jag är så jävla tacksam varje jävla dag. Och liksom de som jobbar med mig i mitt, alltså jag har ju liksom som sagt anställda och folk i ett team som jobbar med mig varje dag och som går upp varje dag och jobbar för min dröm på något sätt. Och så betalar de hyran med det. Mm. Vilket är jävligt ballt också på något sätt. Och lite läskigt att så här folk betalar hyran och förlitar sig på min existens. Mm. Jag vet inte, jag vill tro någonstans att det inte har för det. Alltså jag tycker inte jag är bättre än någon annan. Alltså jag tycker jag är bäst på det jag gör, men jag är inte bättre än någon annan. Så att jag vet inte, jag tror att vi vill tro att det har gett mig bra saker. Alltså det är som allt, det är bra och dåligt. Mm. Hade jag blivit mäklare, då hade det också gett mig bra och dåliga saker förmodligen.
Som Samir.
Ja, men han, heja honom.
Ja, king. Mello. Du, blir det mer Mello för dig, tror du, någon gång?
Det är ingen aning. Man kan inte säga nej på den frågan.
Nej.
För det är ingen som tror att de kommer göra Mello igen, och så gör de det 3 gånger till.
Ja. Och det är ingen dörr man vill stänga heller.
Nej, men jag gillar Mello. Det är det största fönstret vi har. Mm. Och jag har mycket kärlek till Melodifestivalen. Men jag tror hellre, hade jag fått välja, hade jag velat leda det igen. Mm. Gärna med Oscar Sia igen. För jag tycker vi gjorde det väldigt bra. Men jag kommer ihåg jag var saxofonist 1 år. Jag var med Messiana 1 år. Jag var, kom femma med Vem är som oss 1 år. Jag programledde med Oscar 1 år. Så 4 år i rad hade jag någonting med Mello att göra.
Var det 4 år i rad också?
Det var 4 år i rad, ja. Shit, jag alltså. Tror det var någonting historiskt i att utöver, jag vet inte om det här stämmer ens, men någon som sa det till mig, att utöver Christer Björkman så var jag den enda som hade stått på Mello-scenen 4 år i rad. Så kanske inte det stämmer, men det var någon som sa det. Mm. Men jag kommer ihåg det 5:e året när jag inte hade något mer att göra. Då kände jag mig exkluderad.
Ja.
Det var lite onajs. Ja. Att jag bara såhär, de har glömt mig nu då. Okej, då får jag väl göra något annat. Också sjukt när man är i det. För då tänker man att varenda person bryr sig om det här. Och det är så jävla stort. Och det är det på ett sätt. Men det är också inte så mycket som man kanske tror när man är i det. För att när man står utanför den bubblan. Då är det är inte, det är liksom, världen kretsar inte kring det. Som man tror att den gör.
Men musiken överlag då? Vad tänker du om den biten? Det känns som en lite låg prio för dig just nu att släppa ny musik och så, eller?
Alltså, jag släppte en singel i november.
Mm, det vet jag.
Och den gick ganska bra, vill jag tro. Alltså, det blev inte så en hit. Men den blev vad jag trodde den skulle bli. Vilket jag är nöjd med. Sen så skriver jag mycket musik. Mycket liksom så. Jag sitter och spelar ukulele och bara skriver. För att det är ett sätt att ventilera. Men jag måste lite bestämma mig vilken väg jag vill ta bara.
Mm.
Men det finns lite planer för det också. Alltså jag åker ju på sommarturné efter stand-up-turnén som DJ liksom. Och då kör jag alltid lite live på slutet. Kör Flaggan i topp och Vem är som oss liksom.
Mm.
Och de hitsen som jag har.
Mm.
Och det är jävligt kul.
Mm. Dejan Kulusevski.
Älskar Dejan. Beundrar Dejan. Det är fascinerande hur Att få lära känna honom och få en inblick i hur det är att vara ett fotbollsproffs på riktigt i liksom Premier League och Juventus, jag hälsar på honom i både Italien och England, och det är väldigt häftigt, det är väldigt coolt och det är väldigt fascinerande, och han älskar så jävla mycket att spela fotboll och jag beundrar hans kärlek till den.
Hur lär du känna honom?
Efter gjorde EM-låten tror jag, som vi gjorde för landslaget för förra EM.
Du och Sammy, va?
Jag och Sammy, exakt. Mm. Och på den vägen. Liksom.
Mm. Vad var det fetaste var i Turin? Var det Turin eller?
Ja, Turin.
Ja. Eller sen var det London eller?
Ja. Ja, alltså London var fett för det var ju liksom, han fick mycket mer speltid när vi var i London jämfört med när vi var i Italien. Han trivs bättre också, känns det som. Liksom, vi kom ju i slutet av hans Italienvistelse. Och sen så fick vi, det var ju London derby. Mm. Alltså Arsenal och Tottenham. Jag bryr mig inte om fotboll. Jag bryr mig om landslaget och jag bryr mig om Tottenham. Alltså när Tottenham spelar då kan jag kolla. Förutsatt att Dejan är på plan. När han blir utbytt, jag stänger av. Men det är spännande. Det var kul, det var viktigt.
Fan vad fett. Idol. För att det var ju så jävla speciellt tycker jag när du klev in där. Det kändes ändå som att du skötte ganska bra tycker jag. Du har inte gjort så mycket tv-gig innan det. Du har gjort ett Jan, eller? Men inte jättemycket, eller?
Inte mycket. Ut Mello, ja. Ett program och typ Rockbjörn.
Ja, men precis. Men i Idol var det lite mer kontinuerligt ju.
Ja.
Och vad skulle du säga var liksom de största utmaningarna och vad var liksom tuffare än vad du trodde innan? Och hur minns du själv det?
Mängden tid som går in i det och vilket stort maskineri Idol som tv-program var det jag var mest så här, fascinerad över. Att det är så jävla mycket folk här och alla fyller en funktion och folk är väldigt duktiga och så. Sen var det också otroligt fett att få jobba så nära Per Lernström för att han är Sveriges bästa programledare. Och jag lär mig så mycket av honom. Och om mig själv. Och liksom, det var lite som när jag började med stand-up också. Jag bara sa, nu ska jag bli bra på det här.
Mm.
Jag vill inte blir rädd när kameran blir röd ovanför, när lampan blir röd ovanför kameran och man vet att det är 1 miljon personer som tittar, utan jag ska vara lika trygg i det som jag är trygg i att sitta och skita, alltså typ så. Det var nice.
Okej, vi är klara med associationsleken.
Okay.
Och nu ska vi beta av några snabbfrågor innan jag släpper iväg dig.
Take it away.
Ja, vi kör snabbfrågorna och den första lyder: paradrätt.
Uff, det beror lite på vilken liksom, jag har precis börjat laga mycket mat.
Så om jag kommer hem till dig och du ska imponera på mig, vad gör du?
Om du kommer hem till mig?
Ja, eller en tjej.
När jag har en oxfilé tryffelpasta som är jävligt fin.
Det låter gott.
Det lagade jag till min tjej.
Vad sa hon?
Hon bara, den var, hon gick och åt när jag gick på toa, för att hon vågade inte fråga om hon fick ta mer. Ja. För hon skämdes lite. Så gick jag på toa, då gick hon åt från köket till den, berättade hon efterhand.
Och sen efter sa hon så här, put a ring on it.
Ja, men lite så.
Ja. Vad missbrukar du?
Ingenting tror jag.
Har ingen last som stör lite?
Cigaretter kanske fortfarande lite. Men det jobbar ju, alltså, det, fast det är inte ett missbruk längre. Det var ett missbruk när jag hade ett paket om dagen. Nu är det bara, det ska bara göras mig av med. Jag missbrukar mig själv på något sätt. För att jag slutar aldrig jobba. Och om jag inte hänger med min tjej, då jobbar jag. Alltså, om jag, när jag kom, då, det är väldigt sunt för mig att vara med henne, för att då kan jag kolla på Love Island med henne. Men om jag kommer hem själv, då kommer jag inte kolla på Love Island. Utan då sätter jag mig från datorn på kontoret till datorn hemma. För att jag vet inget annat. Och det kanske är lite, jag missbrukar mitt jobb.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Vad betyder förakta? Det man inte tycker om.
Nej,
men min vad är motsatsen till förakta?
Älskar.
Ja, jag både älskar och föraktar min egenskap att aldrig bli nöjd. Det är bra för att jag slutar aldrig utvecklas. Det är dåligt för att det är svårt att njuta av saker.
Ångesttrigger.
När folk säger att jag inte har tid för dem. Och jag bara så här, men du vet att jag har väldigt mycket nu. Du kan inte bli sur för att jag säger nej, jag kan inte ses på tisdag klockan 14. Jag har ett jobb att göra. Och det kan göra mig lite, inte ångest, men irriterad. Och sen så får jag också lite skuldkänslor, även fast jag inte borde få det.
När grät du senast?
Jag grät, bra fråga. Och den vanligaste så intervjufrågan någonsin.
Så men, skillade jag.
Ja, nej, men jag har inga problem med att gråta. Alltså jag tycker det är skönt att gråta ibland.
Ja.
Nu var det ett tag sen.
Du vet, när man har gjort 500 poddar så lär man sig så bra frågor.
Ja, ja. Fan, jag borde gråta snart fan.
Ja, vi kan bestämma att du gör det nu. Kom hem. Sätt på något sorgligt.
Ja.
Vad lägger du mest pengar på?
Jag lägger mest pengar på privat, menar du då? Jag antar att du inte menar jobbet.
Nej, fan vad
för jag köper ju prylar som en alltså jag älskar ju kamerautrustning och jag ska köpa högtalare efter det här. Jag är så jävla taggad.
Jag kan gissa vad du lägger mest pengar på privat.
Gissa.
Kläder?
Nej, förut ja, inte längre. För fan, kommer inte ihåg när jag köpte ett plagg sist.
Krogen?
Nej, jag har så bra rabatter.
Mat ute?
Typ inte. Alltså jag äter inte ute så ofta.
Nej, okej. Okay. Du hade tre fel alltså.
Ja. Oh.
Men det kanske var Anis för 3 år sedan.
100%. Ett år sedan.
Ja.
Då var det både kläder, krogen och mat ute. Men fan, jag vet inte. Räntan för helvete. Amortering och ränta. Skyhög. Nej, alltså det där har du. Jag ska berätta för dig off camera sen. Jag ligger på min
bostad. Jag vill inte höra ekonomiprat. Jag somnar.
Ja.
Ja. Säger man förresten anis eller anis?
Anis är krydda man har i bröd.
Jag vet, jag säger anis.
Ja, du är helt
rätt.
För
att jag vet det. Men ja. Folk, gemene man säger ofta anis.
Ja.
Jävla sopor.
Och jag orkar inte rätta folk. Jag bara, heter jag väl. Jag vet inte själv längre.
Ja, jag ska hjälpa dig. Okej, vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga versionen och den privata kompisen till det.
Oj. Det är så svår fråga det här. För att det finns ju det man vill tro. Vilket är otrolig man, glädjespridan i sina bästa år. Det beror lite på vem också. Men jag tror väl att han är väl glad. Det jag tror så här. Han som skrattar.
Och om man frågar en privat kompis till dig, vad säger han då?
Då säger de
han som kör den där elbilen.
Nej, det tror de säger han som är lite konstig. För att men på ett sätt som är bra att jag så här, jag är så jävla grabbig i att om jag typ så här, om jag hittar en ny hobby imorgon så är att jag börjar spela biljard. Best believe att jag kommer köpa den bästa den biljardkön man kan hitta och de finaste såna här som man en sån krita. Jag blir manisk när jag tycker någonting är roligt. Jag blir så fan jag vill ha de bästa grejerna och så ska bli bäst på det. Och det går liksom inte att stoppa mig när jag väl är igång.
Jag
alltså jag typ nu har jag hittat en liten ny kärlek till att producera housemusik. Jag har suttit liksom hemma och bara så Och så bara okej, okay, nu har jag fattat att det här är kul. Det här kan vara min nya grej att zona ut med, sitta i timmar. Då köper jag lite skön studieutrustning. För jag har hemma, det är så här, Så jag går och köper på riktigt bra högtalare, lite bättre ljudkort och lite sådana grejer. Och det går inte att sätta stopp för mig på något sätt.
Nej.
Jag blir så här, nu ska jag sätta tänderna i det här. Mm. Det får mig att försvinna lite också. Det är så jävla nice. Mm.
Tidsfråga innan det kommer en house-låt från dig alltså.
Det finns risk.
Spännande. Sista frågan då. Vi är framme vid poddens slut. Och vi har frågan: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jag kommer aldrig... Bra, för det är också mycket. 500 poddar hör man här. Jag kommer aldrig...
Och det här är ju en bra fråga på riktigt.
Det här är genuint en bra fråga.
Ja, tack.
Till skillnad från vad var det andra
där gräns. Så jävla... Det där var de inte att snacka. Ja.
Jag fattar inte hur...
Man kan ha ljudet på när man intervjuar en kändis.
Ja, det var du, inte jag.
Det var jag. Ja, jag skäms, förlåt.
Jag måste hitta något bra på det här. För det här är en bra... Jag tänker ofta på det här. Jag fattar inte... Hur? Formulera frågan igen.
Vad kommer du aldrig förstå det på att andra människor tycker om?
Jag kommer aldrig förstå att andra människor tycker om
kryddan anis.
Det är så många lakris. Lakris är äckligt. Lakris.
Ja, det har du.
Eller typ så, surströmming.
Ja, det är svårt.
Eller typ så här, folk som har öppna relationer. Mm. Det kommer jag aldrig förstå.
Svårt.
Jag kan liksom, jag respekterar det. Men jag får lite ont i magen av tanken av det.
Mm. Ja, det är svårt.
Så svårt.
Du, vi är klara för idag.
Kul.
Tack för att du kom förbi.
Det var mitt nöje.
Ja, vi hörs och ses. Och puss på er alla älskade lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Var rädda om er. Puss och kram från Nemo och Anis.
Jag köp biljetter till min föreställning Medis. Kolla på min andra föreställning. Maskinen finns på SVT. Kolla på Underdogs på SVT. Kolla på mig på YouTube, följ mig på Instagram. Ni ska ha tack.
Hej då!